Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det är ingen av våra adepter som har tagit OS-guld än heller, eller?
Precis, så är det ju.
En.
Nej, men det är ju det, men sen så kanske vi bara tränar nästa Dalai Lama.
Tre löpare och coacher med sköna ambitioner. Varmt välkommen till avsnitt 5 av Löparsnack. Där temat att coacha och bli coachad blir ordentligt genomlyst. Och de undersökande löparprofilerna är... Jonny Hellneby, ultralöparen och coachen som tillsammans med sin sambo Ellen är grundare av Pace on Earth. Mia Thomsen känns som Maraton Mia, coach och numera sedan flera år tillbaka också ultralöpare. Och så Marcus Torjeby, löpare, föreläsare och coach och snart debuterande författare till boken Löparens hjärta. Och jag heter Agnete Danneberg och är värd för programmet. Nu sitter jag här med Mia, Jonny och Marcus. Välkomna. Ja, att bli coachad. Jag tänkte att vi börjar i den änden. Och Marcus, om du ser tillbaka och funderar på en positiv erfarenhet.
Av att bli coachad?
Ja, i grupp eller privat eller sådär. Vad tänker du på då?
När jag flyttade upp till Jämtland, då var jag ju runt 20. Då hade jag haft en erfarenhet av en inte så bra coach. Så, helt katastrof. Men då träffade jag i alla fall i Jämtland en gubbe som var... Han var otroligt kunnig. Och jag kände det, men han sa aldrig till mig vad jag skulle göra. Han ville att jag själv skulle bli min egen tränare. Det var hans mission så. Och för mig, och det har jag tagit med mig hela livet sen. Att hans mission var att göra sig själv arbetslös bra. Och bara den, när jag ser mycket idag på det som ser runt på tidningar, och så är det liksom precis tvärtom. Då ska man liksom försöka sälja in sina koncept. Men han var extremt kunnig, hade varit runt väldigt mycket. Och han bara lät mig själv, han lät mig också göra misstag så. Men han fanns där och kunde bolla och resonera. Så det är en positiv erfarenhet för mig.
Det har du tagit med dig?
Ja, sen dess har jag gjort det. Att målet, det är ju för alla människor som håller på med... Det spelar egentligen ingen roll vad man håller på med, men att man ska bli sin egen på något sätt, sin egen människa, och man ska leva sitt eget liv, och det är ju ingen som kan det bättre än jag. Så sen så kan man ju behöva hjälp ibland om du inte har koll, absolut, men med målet är ju det, att bli fri liksom, tänker jag.
Mm. Och Mia och Jonny, har ni längtat efter att bli coachade? Någon tar hand om er så?
Ja, det skulle vara jätteskönt att bli omhändertagen lite, men... Alltså på sätt och vis har jag längtat efter att bli coachad. Jag vet att jag skulle bli bättre om jag får hjälp och stöd liksom regelbundet utifrån. Alltså det är en väldigt stark känsla av att så funkar människor. Liksom. Jag är lättare att utvecklas tillsammans eller i relation med någon annan. Och att försöka förbättra sig själv på egen hand hela tiden, alltså det är svårt. Så. Och det går i många sammanhang, och det går i vissa sammanhang så är det lättare än annars, och i vissa sammanhang så är det gränser som man liksom inte ens klarar av att passera om man inte har hjälp utifrån. Sen så känner jag att jag, det är svårt att hitta någon också som man skulle vilja bli coachad av, och sen är det klart att i det här livet så är det en ekonomisk fråga också. Så. Men i andra sammanhang utanför löpningen och mer privat har haft coach i arbetslivet. Och på sådana sätt så har det gjort oerhört nytta. Liksom. Mm. Så att jag har positiva erfarenheter och ja, det skulle vara intressant ur löpaspekten också. Men inte just nu.
Ja, vi får utveckla det där också med sälj.
Mm.
Säljandet och hur det ja, har med coachning att göra också. Mia?
Det beror på vad man vill bli coachad till. Jag är ju inte ute efter att bli superbra eller slå några världsrekord eller så. Utan jag ser ju min löpning som en del av mitt liv. Och jag tar ingen coachning just för löpningen. Utan jag har haft en livscoach som har gett mig en massa bra verktyg. Och de har jag använt när jag behöver ta fram pannbenet. Hur det är att springa 24 timmar eller 25 mil. Eller vara med på ett sånt långt äventyr. Och jag tror att det handlar om att jag lever i löpningen som jag gör i det vanliga livet också.
Och ja, nu tänker vi också kanske privat coachning, men det finns ju det här med grupp också. Jag har ju läst, du var i Tanzania, Marcus.
Ja.
Det var väl mer som ett läger eller kamp?
Ja, kan jag säga. Kanske? Jag bodde ju med 10 afrikaner, så ett halvår. Så jag bodde ju och tränade och levde som dem, ja, absolut. Tror man ju som tränare så. Och det var ju mycket som var bra i det. Absolut.
Men var det en ledare då också? Eller?
Hur ja, men det? Vi hade ju... Jo, men vi hade ju en... Han vi bodde oss, det var ju han som bestämde vad vi skulle göra. Och han sa... Och vi gjorde. Men det fanns ju också en stor frihet. För när vi sprang så var vi ju själva. Så han sa och vi gjorde kanske inte alltid så. För gruppen, den var, levde som i sin egen värld. Jag tyckte det var ganska härligt.
Mm.
De var ganska lata, det låter ju helt sjukt. Men det var en styrka för dem. Annars hade det nog varit att de hade kört lite för hårt. Så mitt i tränaren alltid var det här, men jag tog dem lite softare. Så de var, ja, det var intressant.
Upplevde du han då som... Var det en tränare? Alltså, för att vi var inne på lite innan här, att just det här, om det är skillnad mellan tränare och coach och sådär. Och det som du frågar också, efter grupp eller inte... Jag är uppvuxen i föreningsliv liksom, hela tiden tränat i grupp, men det har varit mycket tränare. Och i Tanzania då, var det en tränare eller var det en coach? Och är det någon skillnad?
Ja, det är ju en stor skillnad skulle jag säga. Ja, men om jag säger, jag hjälper en tjej nu. Hon är ruggigt grym alltså, på att springa. Och det ser jag ju. Hon har ju koll på det fysiska. Om hon ska komma vidare så är det inte det hon behöver hjälpa. Hon behöver ju hjälp med att skära ner 10% på löpningen och få ordning på livet istället. Det är då det kommer hända så. Jag vet inte om det var svaret på frågan, men Zacharias där nere, han var ju alltid ett. Det var ju han som fixade maten och styrde upp vad vi skulle åka och tävla. Och sen så sa han också till vad vi skulle träna.
Mm.
Så han var ju pappa där på något vis.
Ja, för det är ju skillnad att bli coachad och bli tränad. Att gå på en gruppträning och köra backintervaller och ta fram det bästa just under den dagen, det är ju en sak. Och kanske få in lite ny bra teknik och så. Men det är ju inte samma sak som att bli coachad. Att bli coachad är ju någonting som man blir under en lång tid mellan två individer som lär känna varandra, hur det fungerar.
En lite mer personligare relation kanske?
Ja, det kan det vara.
Men där har vi väl ett slags dilemma eller problem i Sverige idag, upplever jag. Liksom, för att det är löpcoacher och löpcoaching och så kan man ju få på jättemånga olika sätt. Liksom, och du kan anmäla det här så får du löpcoaching för 400 kronor i månaden eller whatever. Och så får man ett träningsschema. Och det är en himla... Alltså då får vi inte den här personliga relationen, men vi får hjälp med vår träning kanske. Och just hur vi använder de här orden blir... Alltså för mig är det viktigt. Så är det en coach eller en tränare? Alltså, vad är det vi pratar om egentligen? Men det kanske inte spelar någon roll.
Man kan väl kalla sig löpcoach och så erbjuder man olika saker som träningsschema eller att man coachar också. Det beror på vad individen själv vill ha.
Ja.
Det finns ju faktiskt de som till exempel tränar för mycket och behöver få struktur och träna lite mindre. Eller strukturera om för att nå resultat. Få ett schema därför att man kanske lättare genomför sina pass då än att man ska hitta på det själv och inte är intresserad av att ha själva coachningsdelen, och då får man ju respektera det.
Ja, nej, men absolut. Alltså, som jag, min erfarenhet är att de flesta har varit alltså, lite som din tjej där som är potential också liksom, att de flesta som kommer och vill ha en coach, de är ju jättedrivna. behöver oftast inte hjälp med att träna mer liksom, utan det handlar om balans och kanske till och med träna mindre. Så att, ja.
Och, att hitta en struktur i det de gör, eller?
Ja, verkligen en struktur. Mm. Och det är ju också en svårighet när man försöker göra det själv. Att man, det är svårt att få den liksom helikoptervyn över vad man håller på med. Så att den där överblickande strukturen är ju klart att det är lättare om det är fler par ögon som tittar på det. Men visst, för många så kan det vara träningsschema som de behöver också. Det man vet, kanske tror att man behöver också för den delen. Så att
det är, kan ju finnas en vila i ett schema. Det kan jag ju känna också. Yes. Man vet vad man ska göra. Absolut. Nej, men jag tänker som den... När jag fick den här positiva erfarenheten av han var väl mer en coach kanske man kan säga då. Men det var ju att han såg det större. Och det kanske också är att jag var i det skedet i livet. Att jag
egentligen det. Eller?
Ja, ja, han såg det mer. Ja, men målet är ju att bli en större människa, Marcus. Och du kommer också springa fortare på något vis. Så han vågar ju ställa andra frågor som jag inte hade varit van vid. Så det var ju något jag behövde då. Helt klart. Jag kanske kan, jag vet inte om jag ska, för mig var det så, när jag började springa så gick det ju ganska fort och blev ganska bra. Efter en månad så var jag ju fyra på mitt första SM. Så. Och den tränaren jag hade då, han var ju stenhård. När jag inte sprang så fort som han ville, då gapade och skrek han. Och för mig så gjorde ju det att han, det var bara så resultatfokuserat. Och det är väl lite det jag säger inte att alla tränare är så, men ibland så känns det som tränare... Det har så mycket med resultatet att göra och det tänker jag, det är ju sekundärt egentligen. För mig är det det. Det är mer intressant med människan. Får man bara ordning på det, då kommer det andra också.
Men såg du det så då också?
Ja, jag såg det nog inte, men jag förstod ju att det här är fel. Och sen så ballar ju allt ut till slut när det bara blev för mycket. När hans krav var helt orimligt höga på mig och mycket högre än... Jag hade ändå höga krav på mig själv så. Jag hade ju ambition att bli grym. Så, men det var som att han missade helheten precis. Och det är ju mycket lättare att skriva träningsprogram. Jag menar, jag jobbar med Skandia och jag pratar med chefen och så säger han, ja, men för mig så är det jättelätt att använda piskan liksom. Det här ska uppnås. Men jag gör inte det, utan jag låter folk sätta sina egna budgetar så. Och det krävs lite annat, och det är att våga låta det ta lite tid. Och det kan jag väl tänka en bra coach gör med det. Och därför tror jag att det håller. Jag menar, ja, visst, löpning är ju att springa, men det är ju, jag vill ju att det ska bli större. Så jag är mer lockad av coachhållet, att det är någon människa som är lite rundare och ser lite större och ställer lite frågor. För det här med träning, det är så mycket lättare. Det är inga svårigheter. Det krävs så lite. Så. Man behöver alltid ha någon som är vid sidan om och ställer frågor. Det är ju skitnyttigt så.
Ja, det är skitnyttigt. Men bara för att vända och vrida på det lite så, just att ibland kan man ändå få uppfattningen att okej, men för att få ut det där allra sista så kanske jag behöver någon som piskar mig liksom. Alltså, återigen, behöver man både och, eller behöver man olika personer i olika sammanhang, eller jag vet inte.
Ja, men tänk då i Tanzania när jag är där. Ja. De jag bor med, den bästa är tvåa på VM halvmaraton, och så jag tränar med han ett halvår och jag ser han aldrig gå in i väggen. Jag ser han aldrig hänga på knäna och tränaren står aldrig och skriker. Och så är man bäst i världen. Och så kommer jag till Sverige så säger jag att det är ofta precis tvärtom. Alltså lite, jag förstår vad du menar, men ibland så kan jag säga min erfarenhet är att det ska vara en avslappning. Om vi pratar löpning till exempel, så handlar det om att avslappna, det cirkulerar, du har bra tankar och det går bra. Och du är en god människa liksom.
Kan det vara olika drivkrafter?
Ja, men det är därför jag tror att det är viktigt med vad är drivkraften. Jag ser ju så många som drivkraften är bara resultatet. Och jag kan tycka att det är okej, men jag tycker det känns så fattigt. För när du inte gör resultaten så slutar det. Och jag kan, om vi pratar löpning då, så tycker jag att det är mycket större än att bara springa fort. Det är ju bara att uppleva, se fåglar och känna dofter och ha det gött liksom. Och man presterar så mycket på jobb och allt möjligt. Så löpning kan väl vara frihet också. Nu vet jag att jag har snött in på löpning, men vi är ju alla löpare liksom. Mm. Och det är kanske, ja.
Mm. Jag fortsätter peppra dig lite. Men,
ja, men sure.
För att när du började med löpning så var det ganska mycket prestation för dig. Om du då hade fått en coach som var så här mer, ja, men, vad är meningen med livet liksom, och vad vill du egentligen? Hade du varit mogen för att lyssna på en sån coach? Vad hade hänt då?
Ja, det är ju vettigt. Men om han hade sett lite större då? Om han inte bara hade gått in i tränarrollen utan han hade sagt, eller sett liksom, okej, springa, det är en del i detta, men ska vi få ut det som finns i Marcus, då ska vi också se till hur är det hemma, hur är det med maten, sover du någonting, hur är det med farsa liksom. Men det var ju helt borta. Jag tycker att just det här med träningsprogram och allt det här, det är så endimensionellt. Och jag tror inte på det, jag tror på större. Det handlar om relationer och människor och bli vettigt liksom. Så vi bara stryker alla tränare, så jobbar alla som coacher på något sätt. För i den rollen så finns tränarrollen så.
Ja, absolut. Det gör det. Det kan ju absolut vara.
Men jag säger inte att jag har några svar, men det är ju så. Jag, man har ju blivit liksom formad av sin egen historia på något vis. Så därför, ja, om man råkat ut för idioter, då klart, då har man ju med sig det. Och för mig så ska jag se liksom att det är ändå tänka lite större.
Det kanske är därför du kan tänka så också, för att du fick känna på hur jobbigt det var. Jag får ju en hel del sådana klienter. Då blir jag liksom andra hans val där, för att då har de varit hos någon som har pressat dem väldigt hårt. Och det har inte varit deras drivkraft, och de har inte haft särskilt roligt heller. Men det blir ju ganska lätt när man kanske första, andra gången vänder sig till en tränare eller en coach och säger, jag vill ha den här tiden på 5 kilometer. Det är inte det jag pratar om med mina klienter eller med mina adepter. Det första jag gör, vad är det du vill? Vad står du idag? Vad är det för känslor du vill ha fram? Är det så att du bara vill ha den här tiden på vårhuset nu om 4 månader? Fine, jag kan göra ett jättestrikt schema, men du kommer ju inte vara lyckligare människa för det. Och det är ju inte liksom prestation, utan det är personen som ska fram. Så.
Ja, men det är ju grymt. För ibland så kan det ju kännas, om man pratar om hela det här konceptet med träning som är ganska stort nu, så är det ju lättare att sälja in det. Springvillen på 20 minuter, eller på 40 minuter. Ja. Det är ju därför det finns så mycket. Det är ju hur enkelt som helst bara. Det är så tydligt och konkret. Det är mycket svårare det här vi pratar om.
Ja, men det är så folk gör. De signar upp på nätet och laddar hem något träningsschema som de ska göra. Och när man inte gör de här tiderna som förväntas, så känner man sig plötsligt värdelös. Och det är då man vänder sig till en coach. Så att man får det här lite, jag är inte värdelös, säg att jag är lite bra. Vad ska jag göra de här dagarna när jag inte är på topp? Vad ska jag göra när jag har sprungit 6 kilometer och det står 8 kilometer på schemat och jag känner mig helt knäpp? Då måste man kanske plocka upp den här personen och säga att titta lite med helikopterperspektiv. Det var inte jättedumt att springa 6 kilometer. Kanske hade varit jättedumt att sitta på sofflocket och äta en påse chips istället för att springa 6 kilometer. Men att man inte blir så tuff mot sig själv, utan att man hittar den här glädjen, att man får jobba med sina toppar och dalar och verkligen få fram känslan.
Ja. Jag pratar mycket här, känner jag. Men kör du. Du verkar sugen.
Nej, jag bara reflekterar att vi kanske inte är så himla representativa liksom, egentligen. För, alltså, jag har ju inga adepter som liksom strävar efter att nå en viss tid på milen eller sådär. Utan det handlar om helt andra utmaningar. Liksom. Det är livsutmaningar eller att springa längre än vad man någonsin gjort tidigare eller något bergstopp som man inte ens i sin fantasi. Och så, det är ens där som jag får hjälpa till att, liksom, att men det går, liksom, du kan. Och alltså, de har inte gjort det själva förut och därför vet de inte och därför behöver de hjälp utifrån. Liksom. Men det finns inget behov av det här att gå in och göra intervaller i 4 fart. Liksom, och, alltså, trigga någon till det. Ja, det är i alla fall ganska sällsynt.
Men det är det jag tror, därför skiljer. Ni springer ju långt. Jag är ju ingen ultra, men det tänket verkar ju vara. Det verkar som de flesta som springer långt har ett annat tänk. Jag kommer ju med från att kanske springa ett bana. Där är det ju mer exakt fart, 70 varv på bana. Men ni verkar ju tänka större. Jag gillar det tänket, tror jag. Det är ju lite så med som jag ändå har landat i på något sätt.
Välkommen till ultravärlden.
Ja, alltså, precis.
Vi ska ju också springa på bana, men då räknar ju vi antal varv. Ja. Inte tiden.
200 varv.
513 varv.
Målet för Finland avslöjat, va?
Gammalt mål.
Nej, men det krävs nog ett annat tänk i ultra också. Alltså, det går inte att ha det upphakat på prestation på samma sätt. Alltså, du kommer möta saker på vägen, vilket gör att då faller nog det mesta.
Men jag ser som, jag hjälper ju ändå några folk så. Och jag skriver ju aldrig vilken. Jag vill ju att folk ska lära sig någonting om kroppen så. Så istället för att skriva någon tid så kan man ju skriva hur känslan ska vara. Då blir det att de får reflektera inåt istället. Och det gör ju att de får en förståelse så, som gör att de kommer längre i slutändan.
Mm. Jag är ju både och. Det beror på vad personen vill ha egentligen.
Men ser inte du att ofta så kommer de från... De flesta man träffar är ju liksom räknenissar på något sätt. Och ja, de presteras. Så ja, det är ju... Ja.
Det tuffaste det är maratonlöparna som vill bli ultralöpare. Som har det här maratonträningstänket. Det ska gå fort och man ska inte äta. Man ska äta så lite som möjligt. Och när man springer så får man absolut inte stanna. Ni kan ju se när Team Stockholm maraton ute och tränar att... kommer man till ett rödljus, då man får inte stanna. De står ju och hoppar hela gänget liksom, för att annars så räknas inte tre milspasset. Vilket inte är, när man kör ultra så kan man vara ute och springa i 5 timmar och så stannar man och tar en fikarast. Vi bryr oss väl inte om vi sitter stilla i 25 minuter. Eller, jag menar, vi har ju fortfarande fått 50 kilometers löpning i bena och massor med härliga saker i själen. Men det är väldigt svårt att gå från den här maratonprestationen till att bli... vill jag springa 8 mil till exempel eller 5 mil, för att det är så många mer saker som ska in. Man måste ta bort det här kravet på fart, börja tänka på att vi ska vara snälla mot kroppen och fylla på med energi, jobba med tankarna, för dipparna kommer att komma. Så det är väldigt mycket mental träning där, att gå från det ena till det andra.
Mm, verkligen. Men måste man ha det här vackra holistiska perspektivet för att vara en bra coach liksom? Alltså måste vi tänka på det här med hemmamiljö och sömn och kost och sånt där? Eller räcker det om vi fokuserar på träning?
Det beror på. Från, jag menar, en som vill ha träning och ett strikt schema och köra stenhårt, de vänder sig inte till mig.
Nej. Okej.
Det finns andra.
Inte det.
Men så har det varit för mig också. Jag jobbar på ett sätt. Och antingen köper man det eller så får man gå till någon annan.
Mm.
Kan jag få komma och köra liksom löpskolning och sådär? Ja, men då kan du hellre gå till någon annan.
Mm.
Antingen kör vi... Så det är ju någonting som jag bestämmer också. Ibland så menar jag så ska man ju lyssna på dem. Men jag har ju också ett sätt som jag jobbar efter.
Mm. Ja, men absolut. Och det måste du ju ha för att... Ja, men de som kommer till dig, de lyssnar ju på.
Ja, men så. Precis.
Så att det måste, man måste få plattformen för det samspelet. Men jag funderar lite mycket på det här med coachingen som just det här skillnaden mellan tränare och coach och även mentor liksom. Och ibland så är vi samma person kanske i alla olika rollerna, men ibland så behöver man också ha olika personer i olika sammanhang. Liksom. Man kanske behöver någon tränare, så behöver man någon vis gammal gumma som man kan gå och ha som mentorsroll som pratar om livet och sånt där. Och så behöver man någon coach som man kan bolla med struktur och den delen. Ja.
Absolut, jag tror att det är jättefarligt att bara hamna i någon som ska ta hand om det här med löpningen, för då tar det över hela livet. Jag tror att man behöver bolla tankar, idéer, känslor med andra människor, terapeuter, coacher, som har med andra saker att göra också. Därför att är löpningen en del av livet och en upplevelse, så är det så många saker som spelar in. Det är inte bara själva prestationen, löpningen, hur känslan i benen och fötterna och skorna idag.
Nej, precis. Nej, för jag tänker, jag har ju en tjej som har hjälpt mig med rörligheten. Då går jag ju dit till henne för att bara köra rörlighet egentligen. Mm. Det är ju egentligen som någon skulle gå till mig och bara, ja men det är löpning. Absolut, det är... Mm.
Det var det när jag bygger upp det så här, för att uppnå min bästa potential så behöver jag ha dels ett team liksom, med någon som hjälper mig med rörligheten, någon som masserar mig, någon som hjälper mig med mental träning liksom. Det är mitt team, och sen behöver jag en tränare som gör mig träningsschema, och så behöver jag lagkamrater att springa med sig från den sociala delen, och sen behöver jag en coach som jag kan bolla de stora delarna med, och sen behöver jag en mentor, och så behöver jag en familj som är lycklig.
Du har inga krav alls, du, om du...
Lätt som en plätt alltså. Men hur, ja, hur realistiskt är det?
Ja, du hörde väl kanske.
Ja, precis.
Men man får ju ta, alltså på riktigt, det går ju att ta godbitar. Jag jobbar ju inte bara med löpning, jag jobbar ju i en helt annan bransch till vardags. Jag plockar ju saker därifrån som jag tar med i mitt, om jag tävlar, och i mitt, tvärtom, löpning med, in i mitt yrkesliv. Så det handlar ju om att man får plocka de här delarna. Det kan ju inte alltid vara en person kanske som ger en allting. Man kan ju bli utmanad och vara framgångsrik på jobbet, och det ger resultat i löpningen.
Ja, ja, absolut.
Och tvärtom.
Och tvärtom.
Verkligen. Mm. Och det, ja. Men det är ju en klyscha så att säga i arbetslivet, när man tittar på de betalade massa miljoner till Torgeby för att han ska komma och inspirationsföreläsa och sådär. För att se att man kan utmana sig själv och liksom, inte finns inga gränser och så vidare. Men grejen är att när folk verkligen får uppleva det konkret, liksom, då smittar det ju av sig på övriga livet. Och då är det ju så tacksamt med de här intressena vi har, den här leken, löpning vi leker liksom. För där går det att få till det här konkreta och det, ja, det är en sån skyddad verkstad liksom, och så kan man få leka det där. Och jag kunde utmana min gräns och jag kunde gå över. Så man växer ju liksom.
Och det är ju roligaste behållningen för oss som coacher också. När jag till exempel coachade en tjej på Bislett nu, hennes första 24 timmars. Hon är helt galen. Hon var glad hela tiden under hela tävlingen.
Men hon var ju helt galen nu.
Jag vet, hon är precis som jag. Och hon fick små dippar. Och jag bollade med henne och hon kom ur de här. Och vilket teamarbete det var. Och hur stark hon var hela tiden. Och hur fort det gick att hitta tillbaks hennes den här glada, härliga drivkraften. Jag var hög i flera dagar efteråt. Och då har jag bara stått vid sidan om i 24 timmar och langat energi och positiva kommentarer och försöka ducka dippar liksom.
Mia och jag satt ju bredvid varandra där och försökte liksom hålla löparna på banan och sådär. Det var jätte... Vi hade väldigt roligt där, ja, också.
Så att, ja, men det ger ju mycket tillbaka. Det handlar inte bara om... Alltså jag växer mycket när jag ser andra hitta sina egna drivkrafter. Min dotter var med mig en gång när vi gick fotrally, den här, man går och går till sist man stupar. Så fick hon den här första tröttheten, riktiga sömnigheten efter 14 timmar. Så sa hon, mamma, blir man bara tröttare och tröttare nu? Nej, sa jag, man kommer ur den här dippen och sen blir man pigg igen. Men man måste uppleva det. Ja, men det gör inte jag den här gången, jag ska göra det någon annan gång, sa hon. Så hon har inte gått igenom det där. Men det är just det här, hon har någonting framför sig. När man vet att man kan komma igenom en dipp och bli glad och pigg igen. Att det inte bara går rätt ut för. Att utmana sig själv, sina tankar, det fysiska och vad man, hur man ska hantera de här olika situationerna. Och det är häftigt det som händer i en själv.
Jag måste nästan avslöja av Mias coachingknep. Alltså jag vet att det här är lite högteknologiskt och sådär, Mia, men vi bjuder på det, va?
Ja.
Adventskalendern.
Precis. 24 timmar, 24 luckor, chokladkalender.
Det var snyggt, ja, faktiskt.
För att springa en timme till. Jag har två olika grupper som kommer. Det kan vara trebarnsmammor som vill få in träningen i livet. Och jag säger, kan jag så kan du. Om jag jobbar mer än heltid på mitt vanliga jobb och får till min träning, så kan alla få till träning. Det handlar bara om att hitta möjligheter och inte dåliga ursäkter. Så jag har en hel del, kanske en 7-8 stycken sådana som vill få in träningen. Och då kollar jag lite på hur deras liv ser ut, hämta, lämna på dagis, skola och vilka möjligheter som finns. Så får personen själv hitta de här. Ja, men jag kanske kan hoppa av tåget en halv mil hemifrån istället och springa. Och vi tillsammans bollar fram någonting som också känns bra för personen i fråga. Så det är inte bara jag som hittar på. Och då handlar det om att få ihop det här livspusslet. För det är ju där någonstans. Att man har tagit ett beslut. Ja, men jag vill börja springa. Men jag har inte tiden. Eller rättare sagt, jag vill ha hjälp till att hitta den här tiden.
Mm.
Och sen så finns det ju andra som har all tid i världen. Och vill springa hur mycket som helst. Och tycker att jag gör... Säger att de ska springa, att de springer för lite. Eller att de vill springa mer än vad jag säger åt dem att springa. Det är...
Mm. Jag har också observerat två grupper liksom, men inte riktigt samma i och för sig. Men ena är de här maratonlöparna som du är inne på förut liksom, de gör saker, springa mer liksom, gå upp ett steg till och hitta nya utmaningar liksom, så här, utvecklas. Det är en vanlig kategori in i löpar eller in i ultravärlden. Men sen så finns det en annan kategori, och det är de som har på något sätt känt ultrastämningen, skulle jag säga, som känner att om det här är en familj som man känner sig hemma i och kanske är på väg att börja springa, men känner ändå att det här ultratänket passar mig väldigt bra. Och det är säkert som du är inne på, att det kanske finns en viss liksom filosofi i de som väljer att springa ultra, men jag upplever inte att det tar så mycket mer tid än någon annan träning. Alltså alla människor går sönder om de tränar för mycket. Så vi kan inte heller springa dygnet runt på något sätt. Liksom. Jag skulle säga att de flesta, ja, inte. Maratonlöpare och så tränar ju minst lika mycket skulle jag säga.
Absolut. Sen är det här, ofta får jag höra att jag är så extrem. Det är ju egentligen tävlingarna då som folk kanske kollar på. Aha. Och det är ju inte det som är min grundfilosofi. Att jag ska, det är inte tävlingarna som driver mig, utan det är ju känslan i äventyret. Att jag faktiskt vet att jag kan springa fram och tillbaka över Skåne 25 mil. Och min kropp gör det jag säger till den. Tiden är rätt oviktig där. Men så brukar jag få frågan hur mycket jag tränar i veckan. Ja, jag lägger ner ungefär 10 timmar på att träna per vecka. Och det är fördelat på löpning och styrketräning och lite annat roligt som jag tycker är kul för stunden. Och då tycker folk att jag är helt knäpp. Men folk kan sitta och titta på tv 10 timmar utan att någon lyfter på ögonbrynen. Och det är egentligen en större fara för hälsan än att vara ute och röra på sig 10 timmar.
Jupp.
Och hur får ni fram det här då? När förstår de?
Ja, men om vi säger att en kommer och inte har tiden, lägger den här personen 8 timmar på att titta på serier på tv, så kanske den kan dra ner det där och lägga 3 av de timmarna på träning till exempel. Men det är ju prioriteringar, vad vi prioriterar i livet.
Det handlar ju också om att etablera en ny bana. Det tar ju bara lite tid.
Ja.
Till slut så kommer ju det kännas helt naturligt.
Men då kommer vi också tillbaka till behovet av coaching. Liksom, för att etablera vanor är så himla svårt att göra själv. Liksom.
Ja, i vilket skede är det alltså, enligt er erfarenhet då, viktigast?
Ja, men det är ju början att lägga på. Och så får också förstå, just om det är torra nybörjare som bara egentligen inte gillar att springa. Då behöver de ju inte jättevärdera allting så hårt i början, utan man bara bestämmer, de här dagarna kommer man överens om, ska vi köra? Mm. Och så gör man det. Och sen så kan man börja känna efter ett tag, och då kommer det att sitta där, och kommer någon längta ut.
Precis.
Det är samma, jag knäpper mina händer så här, om jag ska be en bön, typ. Men om jag ska knäppa dem, nu har jag vänster tumme överst, men om jag ska ta höger tumme överst, då känns ju det lite konstigt. Och ska jag få det till att kännas naturligt, så tar det ju någon månad. Och jag får göra det varje dag, det är ju samma med vanor. Jag får bara göra det. Och det vet ju vi som håller på med detta. Det är ju bara, det får man ju banka in. Och så att man kommer överens gemensamt vilka dagar man ska köra, sätta tiden. Och då kommer de ju börja planera runt det. Och då kommer de få till det.
Det är viktigt i början. Och sen när, ofta så har man också då bestämt att man ska springa ett lopp. Då är det viktigt att plocka upp efteråt. För det är ganska svårt att hitta tillbaka till motivation och inspirationen. Jaha, nu då, när man har sprungit det där loppet som man kanske har haft framför sig. Så att bara få in rutinerna i början och sen fånga upp dem, att vilja fortsätta och få tillbaka den här bra känslan. Hur kändes det när jag sprang? För egentligen så är det ju inte loppet som är den stora grejen, utan det har ju oftast varit vägen dit som har varit den roliga.
Mm, verkligen. Och med just det här, få in olika vanor och behovet av coach och sådär, för att de är så här liksom schematiska, så här ser det en utvecklingskurva ut. Liksom. I början så är alla glada och gör precis som tränaren säger och allting är frid och fröjd, liksom bara köra. Och det funkar jättebra, det är bara att säga till. Liksom. Men sen så nästa skede i utvecklingskurvan är ju när man blir less. Liksom. Okej, okay, jag gjorde fort och fel där i ett halvår eller whatever. Och det har inte hänt någonting och jag ids inte och sådär. Och det är ju, om det är att man kommer till ett missnöje så är väl en sak, men många kommer också till en skada. Så, att det funkar inte längre. Och sen då kan den här utvecklingskurvan fortsätta, man faktiskt liksom hittar rätt saker som funkar och till slut så de har en ny utveckling där man liksom kan spara sig själv på ett annat sätt. Och det här, för att det här, den här loopen ska funka, så är det också väldigt nyttigt med ett par ögon utifrån.
Ja, men det är där din filosofi kommer in, Marcus, att man tittar på ett längre perspektiv. Därför att jag var borta 8 månader med en skada, då är man så inne och deprimerad i just det man gör. Istället för att se, jag vill springa tills jag är 89 år. Alltså, det är ju,
yes.
Det handlar ju om att lyfta blicken och se att man skapar någonting, en möjlighet som ska vara länge, länge.
Och du frågar något i stil med, liksom, när ser de att det fungerar eller när förstår de att det funkar? Liksom. Och jag upplever att många förstår att det funkar när de märker att de faktiskt utvecklas och de är inte skadade. För det är, alltså, många som kommer till mig har liksom haft dem, liksom, de tränar på och sen så händer det någonting och sen så kommer de tillbaka och så tränar på och så händer någonting. Så det hinner aldrig bli någon riktig utveckling. Liksom. Och sen när man gör som Mia och sådär drar ner timmar i antal träningstimmar i veckan liksom, så kan de helt plötsligt träna ett år i sträck liksom, och oj, nu fick jag resultat också.
Men det är ju, jag tänker på Johan Olsson, skidåkaren. Han är ju fantastiskt duktig, men de sista 5 åren så har han ju haft en rålång sjukdomsperiod varje höst. Och det kan man ju, hade jag hjälpt han så hade jag undrat, men varför? Han kanske hade han tränat 1 eller 2 pass mindre i veckan, så kanske han inte hade blivit 2 månader sjuk liksom. Då hade han kanske gjort ännu fortare. Alltså, det är bara, ja. Sånt kan jag gå och tänka på just när det hela tiden upprepas. Och så bara, är det bara otur? Ja, men har det blivit 5 år per år så är det ju inte otur.
Nej.
Det handlar om att hur mycket man pressar ur kroppen också, vad man fyller på med. Man kanske saknar en komponent i sin den här i utvecklingen.
Ja, och sen har han fått barn. Och, ja, men så säger det är tufft liksom. Men just ibland så blir det... Just att ibland ta ner de där 10% mot träning och lägga något på något annat, så får du ut 100% mer så.
Mm.
Kanske han är ju grym, det är ju inte det. Men jag menar, det är kanske ett kassa exempel. Men lite den grejen, när man har följt han lite så verkar det som det alltid blir samma grej varje år.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What? En lång förkylningsperiod och kanske kört ganska hårt innan, så immunförsvaret är lite kajko och sen så kommer det och så behöver han ha 6, 7, 8 veckor för att komma tillbaka.
Men det blir ju hans ofrivilliga vila då.
Ja, och då tänker man har det portionerat ut den istället. Ja. Så, just att man tänker, jag menar, jag vet när han som hjälpte mig när jag kom upp egentligen, han har ju koll på skidåkningen och det var 80-90 där när norrmännen var... Ja, men nu är de ju också grymma, men de var verkligen ett snäpp bättre än svenskarna. Och det var ju inte det att de tränade mer, men de var aldrig sjuka. De har fokus på det, så. Inte bli sjuk, inte bli skadad.
Jag tror att folk har så himla svårt för att vila, för man tror att det inte ger resultat om man vilar. Och en i min klubb, min gamla tränare, han blev sjuk och förkyld om han var borta 6-7 dagar. Han har aldrig vilat mer än 2 dagar i hela sitt liv i sträck och gjorde sin bästa maratontid. Därför att kroppen sa nog ifrån att den behövde vila. Det var därför han blev förkyld. Så att jag tror att folk bara är ute efter att om jag inte gör det här intervallpasset på torsdag så kommer jag inte kunna prestera det där om 2 veckor.
Grejen är ju det att du blir ju aldrig världsmästare på ett pass, men du kan förstöra en hel karriär på det.
Ja.
I Tanzania, det var ju den stora skillnaden. Vi tränade på morgonen, mamma och Ando fixade gröten och sen så låg de och sov och pratade knappt hela dagen. Sintrökigt, men det var ju så de gjorde. Och så tänker man hur många lever då? Man barn och dagis och står hela dagen på benen och jobbar och presterar. Så ska man ut och prestera på löpningen också.
Men kör inte alltså, de lite på sån här dagsform? Att man känner efter. Idag kan det gå riktigt bra, då kör jag hårt. Idag känner jag att jag...
De tränar ju lite grann, absolut. De lät ju det styra. Men jag vet inte om de sa det, men jag såg ju aldrig under det halvåret ändå att någon hängde på knäna. Utan det var ju hela tiden med kroppen. Men just vila, alltså verkligen vila.
Mm.
Ingen input. Inte TV, ingen tv-spel eller ingen radio, inget prat. Som zombies.
Och inte det här aktiv vila då, utan
nej,
ligga ner alltså.
Ja, de körde ju på det. Det är ju jätteroligt, ett sånt liv. Men ja, det var intressant i alla fall. För mig var det intressant att komma dit och se hur de gjorde.
Det är lite som att komma till mitt jobb. Säg inte det till min chef.
Men att ha koll på de här sakerna då, det kräver ju ändå att man känner alltså sina adepter rätt väl. Man ska veta att de har sovit tillräckligt, att de har bråkat med sin man eller fru eller barn eller så här. Är det så? Alltså,
ja, men det är ju bara att ställa frågan. Alltså, varje morgon när du vaknar, känner du dig utsur? Känner du dig sliten när du springer? Är det fortfarande trögt efter en kvart? Alltså, det ska man ju bara banka in i adepten. Så att de har hela tiden frågor till sig själv. Svarar inte, ja, men då går jag hem eller så joggar jag 40 minuter. De ska ju veta det. Jag kan ju inte alltid se det på dem. Kanske jag kan, men ja, det är svårare. De känner ju att de också litar på det. Då. Ja, men då tar vi det lugnt idag. Det är inga fara.
Och det handlar om att ge dem verktygen, att de själva vågar lita på sin känsla och sin egen kropp. Alltså man lär känna hur man fungerar. Det kanske inte är så att man mitt i en skilsmässoperiod ska tvinga sig att persa på milen. Det kan faktiskt vara så att det är hemma den.
Men jag var på ett ställe, en advokatbyrå, och pratade en gång. Och så var det någon av dem där. Jag såg ju det högpresterande och ganska pushigt. Så sa någon att man har ju den här timmen över och så ska man gå ut och träna. Då vill man ju bara köra skiten ur sig. Ja, eller så är det precis tvärtom. Det du behöver. Bara dra ner på stressen så att du inte blir sjuk. Och istället för att bara ösa på ännu mer. Och så bara sova 5 timmar och vakna upp pigg. Folk tycker ju att det är bra, men det är ju bara helt kass liksom. Mm. Vaknar du pigg alldeles för tidigt så är det ju ett skitdåligt tecken. Och många tror jag är där. Och så låta, försöka tänka, men löpning eller träning nu då, att, ja, men är det mycket där? Jag menar, huvudet ser ingen skillnad på var stressen kommer ifrån. Är det mental eller för mycket träning? För mycket träning är stress. Jag menar, när jag bodde ute de 4 åren i skogen, jag käkade grymt mager mat, men det var ingen stress så jag klarade det. Jag hade inte klarat det nu för det är mer stress. Så. Jag sov mina 10-12 timmar per dag. Visst, det var kallt och sådär, men det var ju lugnt i huvudet. Och då kunde jag leva på havgryn. Så tänker jag. Att tänka stressbägare med att tänka heligt och börja prata om det. Och sen så kommer ju adepterna göra massa misstag och det är ju helt okej. Men i långa loppet så kommer de ju också lära sig någonting.
Men hur lång tid tog det för dig egentligen då när du flyttade ut i skogen innan den där stressen? För det måste ändå varit en stress i början. Vad gör jag här?
Jo,
det är absolut. Mörkt i skogen. Jag är ensam. Hur lång tid tog det innan den stressen försvann?
Ja, men just rastlösheten när man nu bryter ner lite, det tog ju ett par månader och inte att göra något och bara hänga i. Och sen så, ja, men det tog ganska lång tid alltså. Och just det är ju häftigt att få komma på svaret själv. Jag hade ju ingen att fråga. Ofta brukar man säga det är onödigt att upptäcka jul på nytt, eller uppfinna jul på nytt, men det är ganska häftigt att få göra det. Just, jag menar, den stora grejen för mig var ju till exempel mörkrädslan. Det var ju det absolut största. Det förstod jag ju inte innan jag flyttade ut. Utan det var ju någonting som bara dök upp när jag var där. Och just hur lång tid det tog att bli av med det. Det var ju ganska... Ja, men alltså att saker och ting måste få ta lite tid. Ibland så är det ju det. Ja, men, och då är det svårt att sälja in en produkt för att det tar lite tid. Men herregud, bara fatta, det gör ju det. Det tar tid att bygga ett hus och det tar tid att bygga ett huvud och en kropp och... Jag menar, kom i toppshake på 8 veckor. Jag blev så himla irriterad och ser den här skiten.
Det har tagit 40,
alla gärna...
det har tagit 40 år att bli fet och så ska man komma i toppform på 8 veckor.
Gå ner 8 kilo på 2 dagar. Allvarligt talat.
Ja.
Mm. Blev jag... Ja. Nej, men för jag funderar, för jag tänker så här, men, och så om du då hela tiden är i stressen, du menar, du tänker ju inte efter då att det är ju inte troligt, utan du bara tar ju det. Och så vet jag att det hela systemet liksom är uppbyggt så.
Jag bara måste... Inte för att vara så, i efterhand då, men du hade inte behövt flytta ut i skogen i 4 år. För du hade ju räckt om du hade sprungit ett 24 timmars lopp. Ja. Då ställer man ju samma frågor till sig själv. Liksom. Alltså, vad gör jag här? Och jag fryser och det finns ingen mening med... Alltså, så här. Så
att, men det fanns ju bara Rune Larsson och jag visste inte vem han var. Nej. Det fanns inte. Det började ändå bli hetare nu på senare år.
Ja. Nej, men annars det här med liksom de här snabba quick fix-programmen liksom, är ju såklart att ja, det är ju ett jätteproblem, verkligen. Men det handlar ju också om det här att vi är så drivna liksom, vill ha lösningen på allting.
Ja, nu avbröt jag. Kör.
Jag har en sak jag tänkte säga. Mm. Jag hade det alldeles nyss i alla fall.
Det försvann, men då kör jag nu.
Okej då.
Nej, men titta. Om jag ska få snabbast effekt på någon, det är bara att sätta dem på stenhårda intervaller. Ja. Du får ju jättebra effekt. Ja, men efter 6 veckor så kommer det sluta. Börjar du bygga något helt annat, bygga liksom ett fysiskt självförtroende. Det tar lite längre tid, men du kommer fortsätta. Och då kommer det komma, just att se det lite längre.
Yes. Och det var inne på också just att man kan ju få frågan, men nu gör ni ju jättebra tid här på 100 miles, liksom. Hur tränar du? Liksom? Så här, för att då vill man göra samma sak. Bara, jo, men jag började träna friidrott när jag var liksom 7 år och sen så har jag tränat styrketräning i 10 år och nu har jag springit långpass. Så här, det går inte att kolla på min träningsvecka just nu och säga att det här är den träningen som funkar för att springa bra på 16 mil. Liksom. Och det är också någonting som man liksom, ja, man vill ju så gärna nå det målet utan att göra resan. Och,
ja, man vill kopiera någon annans framgångar och det funkar ju inte riktigt så.
Nej.
Ibland tänker jag på Gärdrud där. Att han, jag känner inte han, men ibland så känns det som att man pratar om idag att löpare, de är så kassa och jag som himla mycket bättre på 70-80-talet. Och så tänker jag, ja men spelar roll liksom, på ett sätt. Och sen så, som Anders till exempel, han verkar ju aldrig vara skadad. Och då kan jag tro att det kan vara svårt att kanske coacha någon annan om du aldrig har haft något strul. Utan nej, det hänger ihop lite med, om vi nu pratar coach och tränare på något sätt, så måste man ju ha gjort sina skitgrejer liksom.
Ja. Men det handlar väl om hela livspusslet, hur det var på 80-talet eller tidigare än så, när kvinnorna stod hemma och lagade mat och gubbarna kunde vara ute och springa. Jag har också fått höra det där, att varför jag inte springer snabbare på maran, och förr i tiden så sprang alla så himla mycket snabbare. Jag tackar fan för det när männen inte behövde.
De hade markservice.
Det är som bara så självklart.
Idag är vi ju så mycket mer involverade och likvärdiga, att vi liksom hämtar på dagis och lämnar och vi är engagerade och killarna lagar mat. Och det är klart att det finns inte samma tid för träning då. Det finns lika för båda.
Ja, och vi har en rektor på skolan som, ja, jag bor ganska nära skolan egentligen. Och han, rektorn, jag vet att hans barnbarn frågar, men shit alltså, du har gjort så mycket, sa han till rektorn. Du har skrivit böcker och du har drivit en skola i 40 år. Och så sa han, nej, det är ju det enda jag har gjort. Titta på dig, du bygger hus och du fixar allt hemma. Ja, men du vet, alltså, och det är ju lite det du säger där. Mm. De koncentrerade sig, ja, men min morfar, han var fiskare, ja men det var ju det han var. Sen var han hemma på tredje helg. Och så pussades lite, så drog man iväg så. Och det är klart, då är det ju, han kunde koncentrera sig på det, det är svårare nu.
Han kan bli världens bästa fiskare helt enkelt.
Och grym på att pussas på en annan. Konstant suger som min mormor sa. Konstant nyförälskad.
Ur coaching-aspekten tycker jag du är inne på en väldigt intressant sak, det här man har gjort, man bör ha gjort någonting, man bör ha liksom fått lite törnar och varit med om lite erfarenheter och sådana saker. Och jag är väldigt sådär ambivalent där, för å ena sidan så vill jag väldigt gärna att, om jag får råda någon, så vill jag att han ska veta vad de pratar om liksom. Å andra sidan så tycker jag inte att man ska behöva liksom avfärda någon bara för att de själva inte har sprungit 24 timmar eller sprungit milen på 30 minuter. Liksom. De kan faktiskt ha bra saker till mig ändå. Ja, säg gärna något.
Ja, men det är precis så som jag ibland kan känna. Det var ju det som så befriande i Tanzania till exempel. Där sitter jag med världens bästa löpare typ, och så är det, de värderar inte det så himla högt. Och det hänger nog ihop med lite det du säger där. Att det är ju, ja men han springer snabbare än mig. Ja men han kanske också har bättre anlag. Men jag menar, jag har lärt mig något annat som jag kan hjälpa han med. Alltså det blir ju inte, men det blir ju när du ser bara resultaten. Du bara går efter det. Det enda gången jag ska få tycka något är om jag har vunnit OS. Har jag inte vunnit OS så har jag ingenting att säga. Och lite så är det ju om vi pratar Anders Gärdrud kan jag säga. Nu, jag vet inte om jag har hakat upp mig på han, men ibland så känns
han
det som
att vunnit OS.
Han har ju vunnit OS. Ja men han kanske har haft det bara hur smått som helst liksom. Han har inte haft något strul. Jag vet inte, men ibland så blir det så. Bara för att du har varit bra så är det inte säkert att du har koll på de här grejerna. För det är ofta, jag menar, för jag ser ju som det jag håller på med och tänker mycket på, det är det jag har problem med. Och det är därför jag också kan se det i andra. Det här har du problem med, jag vet ungefär hur du ska göra.
Hur högt hoppar höjdhoppar Holms tränare? Inte högre.
Pappa.
Ja, precis. Det handlar kanske inte alltid om att den behöver vara bättre, snabbare. Eller bättre ska man inte säga, för det handlar väl inte om, ja, prestationsmässigt då. Det behöver inte vara så. Nej. Det handlar om att dra fram drivkraften och hjälpa en människa att bli sitt bästa jag.
Mm. Ja, precis.
Men det är klart att då startar ju kanske, som ur coach i coachstolen så att säga, så startar du från en annan nivå om du har erfarenheterna själv.
Ja.
Då har du ju väldigt mycket med dig gratis på det sättet. Och även i relationen med adepterna så har du ett förtroende för att du har gjort det där själv. Och det, jag ser det ju som naturligtvis väldigt positivt. Liksom. Sen är det precis som Marcus är inne på, att bara för att man har liksom OS-guldet och bara för att man har betygen från de rätta skolorna och etc. etc. så innebär inte det att du är bra som coach ändå. Mm.
Det tror jag, och nu kommer vi in på ett helt annat spår, men jag har gjort in det i fotbollen lite.
Ja.
Och de är ju helt kassa liksom. För de ja men på riktigt, de är... Ja, nu går jag... De tar ju sina gamla fotbollsspelare och de gör som de alltid gjort. All forskning visar att de ska träna så här. Men de gör, nej vi springer idioter, för det gjorde jag när jag var en fotbollsspelare när jag var 15.
Mm.
Så, och då blir det liksom det där felet. De skulle ju tjäna på att bara få någon från en helt annan riktning. Och då har man ju till exempel Elge Skog, han som skriver för Runners. Han har ju ändå fått Umeå damlag av världens bästa fotbollslag i 8 år idag. Mm. Och bara kommer in från ett annat tal och bara, ja men gör så här. Och då tycker man att det borde få värsta genomslaget. Men nej. Måste, man gör som man alltid har gjort.
Men du måste dra en parallell till mitt arbetslivet och min karriär som säljare så att säga. Men det tycker jag det är ju hela näringslivet. Man befordras tills man når sin inkompetensnivå.
Mm-hmm.
Så är du kompetent på en nivå så befordras du till nästa. Är du kompetent på den så befordras du till nästa. Tills du når din inkompetensnivå. Då fastnar du i den positionen liksom. För du kommer ju inte längre. Nej, men det är ju samma med löpare liksom. Alltså bara för att du har varit jättebra löpare så är det inte säkert att du, om du sen då befordras till nästa nivå och blir coach liksom, så är det inte säkert att du blir bra coach för att du var bra löpare. Och du skulle kunna vara jättebra coach utan att kunna springa.
Absolut.
Överhuvudtaget.
Det är sant. Men om vi säger nu, vi tar sådana långa äventyr att man ska springa 80 mil eller om vi ska springa 24 timmar, så det är ganska bra att inte ta någon gympalärare från GIH som inte har en aning om vad som händer med kroppen när man ska äta och springa samtidigt. Jaha, vad händer när jag kräks då? Ska du kräkas? Ja, men liksom, det måste vara självupplevt eller veta vad som faktiskt händer med en, att man har gjort vissa saker.
Yes. Nu måste jag ha kompetensen på något sätt. Liksom. Och jag själv skulle ju också lita väldigt mycket på någon som har upplevt den själv. Liksom.
Ja.
Men handlar inte det då? Jag tänker kompetens handlar ju om erfarenhet och det handlar ju om tid.
Ja.
Och då tänker jag, för att få, det handlar ju om också lite låg svansföring sådär. Alltså du måste ju börja någonstans och då får man börja lite längre ner och sen så, om du nu inte har sprungit då till exempel, men börjar du med det nere och så växer du på så får du en förståelse för hur saker och ting funkar så. Mm. Just att saker och ting tar ju ändå tid alltså.
Absolut.
Kommer vi tillbaka till det?
Ja, men det är ju också, det finns ju en möjlighet att sätta etiketten löpcoach på dig för att du har tagit OS-guld eller för att du har gått den där löpcoach-certifierade utbildningen. Liksom. Så är du löpcoach och du har inte den här erfarenheten av att kräkas på 24 timmars lopp etc. Och jag tycker att det är en ganska öppen fråga. Jag tycker det är bra med den egna erfarenheten liksom, om man ska kunna lära ut till andra. Men samtidigt så tror jag inte att det är ett krav. Liksom.
Nej, nu är det ju väldigt många som springer. Det är ju super inne att alla ska springa och det finns väldigt många löpcoacher och det kan ju vara allt ifrån väldigt erfarna till de som, ja, jag ser en potential här. Jag går den här kursen så blir jag certifierad löpcoach. Och så välkommen till mig. Så att, då handlar det väl om att vi får väl liksom samarbeta i samhället. Och vi får väl ta emot olika adepter helt enkelt. Och så får man väl välja och se vad man själv passar in.
Och sen kan man få ta emot dem som vars förra träning ska man inte passa dem så bra.
Ja, så kan man också göra.
Ja,
börja om från början.
Ja.
Men det är viktigt att klicka då med den personen, eller? Vad är er erfarenhet?
Men för mig så är det viktigt att de som kommer, det är de som kommer till mig. Så. Då, det är bara, då funkar det. De kommer ju till mig av en anledning. Så att det inte blir uppsökande verksamhet som är hockey eller fotboll. Men ofta är det ju så där, för det är liksom ett annat. Man bara, ja. Så då klickar du ju på något sätt, även om vi kanske inte är lika oftast.
Mm. Jag tror då handlar det om filosofi, alltså de känner till vad du har för...
Ja, eller typ, nu är vi inte pratat om mig så, men att det är de som kommer med kontakter. För jag kan ju ibland se, jag menar jag har haft, det har varit, ja men vi pratar mat, det har ju varit en stor issue för mig. Och jag kan ju se många som jag träffar, ja men de har problem liksom. Så, men jag säger ju inte någonting. Alltså det kan bli, om man har haft problem med något så är det tydligt att se när andra är inne i samma...
Yes.
dika det på något sätt. Men jag menar, jag kan känna att då får de komma liksom. På något sätt. Mm. Att inte jag är med, jag vetar på något vis. Det måste komma från en aktiv eller...
Ja, sen är det väl...
Eller så har jag helt fel där, jag vet inte.
Nej, men sen är det väl så att adepter hoppar runt lite och där de känner att de passar in. Ibland så lägger kanske en person över så mycket på tränare eller coach därför att man själv inte orkar eller har drivkraften. Man vill någonting men man orkar inte riktigt själv. Och sen, nej men det funkar inte med den här tränaren. Då går jag till nästa. Eller så går jag till nästa. Eller så går jag till nästa. Så det handlar väl lite om att vissa måste få byta. Och känna efter och vad man hör hemma. Och den här stilen kanske inte riktigt jag landade i. Och lite som vi pratade om innan. Ultrakänslan kontra den här tävlingskänslan. Det är ju två helt olika typer av människor.
Mm.
Vad det är, vilken känsla man vill ha. Vill man armbågas på milen på Hässelbyloppet eller vill man krama om alla innan start på Täby Extreme Challenge? Det är alla är olika.
Kan inte du känna, ibland så känns det som, jag har ju varit inne lite mer i den här Hässelbyloppet då, om man säger.
Ja.
Ja. Men och i Sverige kan jag tycka att det kan vara lite hårdare sådär, just i lite toppen. Och sen så kommer jag till Tanzania och Kenya, där de är råbra. Där är det, verkar det som det är lite mer ultrakänslan, förstår du? Jag tyckte det var lite, ja.
En finare löparsjäl.
Ja, men på något sätt att det var lite mer soft så. Och jag tror att det kanske skulle...
Borde vi träna som dem då också?
Nej, men jag tänker att ni ska försöka behålla den känslan även när det börjar bli större. Jag tror det kan vara svårt, för det kommer att vara ju samma som, jag var inne på det, eller jag funderar mycket, vi säger traillöpning, när det börjar som alternativ så var det, ja men släpp klockan och kom ut på fjället och spring, ja underbart, men det kommer ju bli som Hässelbyloppet snart. Mm. Snart kommer du att chip och du kommer kolla och jämföra, och då tycker jag att du förstör faktiskt, och du, mycket av känslan försvinner, och det tror jag ju att Ultra som verkar ha det familjära nu kan, jag vet inte, men det kanske kan ändras när det blir större. Eller så är det så att det är så långt som man är tvungen att ha ett annat huvud liksom.
Nej, men det är ju en diskussion som förekommer även i Sverige och i USA väldigt mycket liksom, att det börjar komma prispengar i ultra och sådär i USA i alla fall. Tyvärr inte sett så mycket i Sverige. Men och det är klart att då kommer ju den här kritiken också att men, nu tappar ni ultrasjälen liksom, och det finns ju alltså sådana röster här också då, eftersom vi om ultravasan liksom, som har sitt koncept och helt plötsligt så springer alla ultra liksom. Är det någon ultrasjäl där liksom? Och på det hela i stora bilden tycker jag är fantastiskt bra liksom, att fler hittar löpningen och fler hittar ultra, så jag tror det är verkligen positivt, men det är nog som du säger, Marcus, att man får slå vakt om sin själ också på något sätt och vara rädd om sin...
Men då dyker det ju också upp, när det blir en sån kommersiell sak som Ultravasan till exempel, då dyker det ju upp andra lopp som där det inte står att det är ett lopp utan att det är ett livsäventyr istället. Så då...
Ja, vi har hela tiden den balansen.
Vi har hela tiden möjlighet att...
Bara badass-lopp liksom.
Mm. Ja. Precis.
Det du frågar om klicka där liksom, för att det ska funka i coach-relationen. Och på något sätt så, ja, det kanske måste klicka, och man kan ha det, det kanske är så att av någon anledning så är det rätt adepter som hittar till oss och sådär, men idealt sett så är du en bra coach och gör det ju som Mia och liksom hittar det som är rätt för den personen, och då får du klicka oavsett om det, och det är ju ledarskapskompetens egentligen, liksom, okej, vad behöver den här människan jag har framför mig just nu, liksom, och vad är det som funkar här, så att ja, det borde inte vara så att man måste bli tokkära för att det ska funka. Liksom. Mm.
Jo.
Det är ju alltid en fördel med tokkär.
Men skillnaden då mellan ung, gammal, kvinna, man. Alltså, man har ju pratat om träningsupplägg, ofta upplagda efter en man mitt i livet kanske. Men nu har det ju kommit mer kunskap också. Just hur 50-plus-löpare funkar, hur skillnaderna. Har ni tagit till er någonting speciellt där? Eller ni har kanske i alla samma ålder?
Jag har vitt skilda.
Det har jag med.
Och det är, de kommer ju från helt olika... Den ena är ju, har ju jättelätt och är grym. Och den andra har inte sprungit lika mycket och är mycket äldre. 20 år äldre. Och då, klart, då får man ju börja på helt olika håll. Men allt handlar ju om huvudet, tänker jag. Så det är bara att få dem till att vara glada, så löser sig allt. Så det är mer det som är uppgiften på något vis.
Jag tror det handlar om löparens hjärta.
Just det. Mm-hmm. Just det.
Så tror kommer jag. Det som är den största skillnaden när det kommer unga, det är ju att de har inga skador kanske. Utvecklingen går jättesnabbt. Snabb återhämtning. Och det blir ju väldigt stora skillnader. En 23-åring återhämtar sig mycket, mycket snabbare än en 53-åring till exempel. Ja. Och det måste man vara medveten om. Det går inte att coacha dem på lika sätt. Och samma sak, en 23-åring vill och kan jättemycket. Och det är kanske där man måste dra ner lite.
Mm. Och det är klart att alla har ju sina unika frågeställningar, som du är inne på, trebarnsmamman också. Liksom, och hitta programmen som gör att den här 50-åringen kan bli skadefri och under ett år och prestera sin bästa liksom, halvmara någonsin eller whatever. Och det är helt klart, så måste man anpassa sig efter individen, oavsett ung eller gammal eller kvinna eller man. Ja. Mm.
De äldre har inte svårare att lära sig nya vanor.
Fast det är nog därför de har vänt sig till en coach, tror jag. Och då har man i alla fall bestämt sig, jag vill ha en ny vana.
Och det som är den stora skillnaden som jag har sett, det är ju att du var ju inne på det där med att 23-åringen har ju ofta stenkoll, tror de. Ja. Medan de som äldre har ju kommit av en anledning, och då är de lite, fönstret, inte hjärtat är öppet, och då är det lättare, ja, men då gör vi så här och så sätter vi det här och så ser de att det funkar. Mm. Det är en annan utmaning med den unga.
Absolut.
Och så har jag ju så vart, det är ju så naturligt.
Men var vi inte alla världsbäst på allt och kunde allt när vi var 20-23?
Så var det.
Tills man insåg när man var 40 att oj, vad mycket jag har lärt mig.
Alltså du har insett det i alla fall.
Jag känner mig jätteklok. Ja.
Men för mig var det nog, det var ju just den åldern jag också bodde ute, så jag hade inte så mycket kontakt då på något sätt. Så jag kunde gå där och ha storhetsvansinne i huvudet, det var helt okej. Okay. Det drabbade ingen annan än mig i alla fall.
Men du kunde ju dig själv bäst.
Ja.
Tänk den här inputen som de här 20-åringarna har idag.
Ja.
Där man ska vara en liten bit utav allting som syns där ute. Istället för att skapa sig ett eget jag.
Men det är ju det som jag tror är vår tids stora utmaning då. Just all input. Och jag har ju mer försökt dra mig åt gott och ont, liv och död. Där man får känna det på riktigt. Nu är det ju mer, du har att välja mellan en semla eller en bulle. Det är ju det är som samma.
Mm.
Det är gott och gott. Och det tror jag är skitsvårt. Och för unga idag, ja, du har alla möjligheter. Ja, men det spelar ingen roll om du inte vet vad du vill. Det blir bara jobbigt då. Jobbigt att leva liksom. Så just att hitta grejen är ju... Det kan ju också kännas som när man ändå jobbar med folk. Och när de hittar tricket och grejen, det är då drivet kommer på något sätt så. Det är det de går igång på. Då är det så lätt att hänga upp allt annat på det. Då faller allting på plats.
Men det är ju lätt att säga, bli ditt bästa jag. Om man inte själv har hittat vad som är jag, utan att man vill vara någon annan, eller den här träningsgurun eller idolen. Det är ju väldigt stor skillnad på drivkraften hos en ung person som, ja, men det här vill jag. Jag vill och är målmedveten. Jag står för det här, jag har en bra självkänsla och självkännedom. Men de som är lite fladdriga fortfarande, där får man ju hjälpa till på lite andra sätt. Liksom,
men då tror jag... Då har jag ju, för mig, jag flyttade ju ut och bodde helt själv. Då bara var ju mitt huvud, det var ju tvunget att hitta något. Men där finns ju löpningen, just att springa lite längre ensam i skogen. Då blir du tvingad att, utan musik och utan alla appar, då blir du tvingad till att vara... Så där tycker jag att löpningen har en funktion som inte jättemånga andra idrotter har. Mm. Fotboll har det inte, eller hockey, eller... För du kan vara själv liksom, och det kan få vara lite långtråkigt, det tror jag är skitnyttigt. Att det kan vara, det finns något
gott, ja, absolut. Jag skriver ju ut sådana pass ibland. Liksom just, det här skriver ut bara för att det ska bli långtråkigt. Liksom. Ja. Det är, jag ler lämna, lite statistiskt. Sådär,
men... Lämna telefonen och allting hemma. Och ut och, tills du är så trött på dig själv och dina egna tankar.
Tusen.
Hellre det. Jag ska inte säga till mina adepter att de ska flytta ut i skogen och klippa kontakten med allt och alla. För jag blir nyfiken på vad som händer med dem. Så att jag vill ju ha kvar dem.
Ja, men det är ju jätte... Alltså för att om man inte vet vad de letar efter, vilket ju många inte vet såklart, liksom, vem är jag? Då är det ju jättesvårt att... Alltså, just...
Fast det var ju bra just det där med, men gå ut och ha tråkigt. Spring ungefär 2 timmar och bara låt tankarna fladdra fritt. I början så är det ju så, kommer jättemycket tankar, och på slutet så kan, är man ganska mjuk i tankarna när man...
Men det är det som är hela löpningens grej, kan jag tycka. Det är det som det har, potentialen på något sätt. Och ja, jag vet inte så många... Ja visst, du kan vara ute bra länge, men löpningen, det finns ju där i, tycker jag. Jag kan se det i många på något sätt. Jag har hjälpt någon snubbe här nu som, ja, men han var inte riktigt i fas, och så efter ett tag så blir det bättre och bättre. Jag ser nu när passen blir längre och längre, ja, men det sker något i skallen som är gött för han.
Och just då att man får lov att utvecklas. Ja, men det är alltså tillbaka till det här att man får utvecklas som människa i den här lilla trygga löparverkstaden liksom. Det här är, i det här sammanhanget är det en liten del, men vi vill att delarna ska hänga ihop och att det ska bli ett helt liv som den här människan faktiskt lever. Men man utnyttjar den här lilla leken till att få lära sig att man hittar bitar av sig själv liksom.
Men där är vi ju överens att vi inte ska stressa in ett 45 minuters pass och utan att det ska få ta tid. Inte vara stressigt varken för kropp eller knopp.
Men det är ingen av våra adepter som har tagit OS-gulden heller, eller?
Precis, så är det ju.
En.
Nej, men det är ju det, men sen så kanske vi bara tränar nästa Dalai Lama. Kan man inte veta, eller alltså, på något sätt. Det är ju bara att inse att ta OS-guld, det är inte så stor chans så. Men det behöver inte vara en misslyckad löpare för det.
Okay. Jag tror att vi gör, skapar väldigt vackra människosjälar. Nej, men vi bidrar till fred på jorden på något sätt.
Aha. Jag har alltid velat rädda världen.
Coach får en helt ny innebörd här. Ja, jag tänkte till sist, Marcus. Alltså, du kommer ju snart ut med en bok. Löparens Just. Hjärta, som den heter. Och där, det står någonting där att du vänder dig till alla de som kanske vill hoppa av ekorrhjulet. Och ställer sig frågande till bland annat den här stora löpartrenden som har svept över landet.
Så är det. Nu är det inte jag som har skrivit det, men det är sant.
Ja, din redaktör kanske. Men,
nej, men för mig, om vi pratar om löpartrender så kan jag tycka att löpning som är så enkelt, varför måste det bli så komplicerat?
Ja.
Och jag fattar varför det blir, alltså, det blir så mycket merchandise vid sidan om för att någon ska tjäna pengar. Och det kan vara, jag fattar det, men jag känner ju mer bara på slitna dojor på shorts och knappt hänger ihop och sen på en skogsväg egentligen. Det behöver inte vara mer än så. Och jag vet ju det, och många i min ålder vet det, men många som börjar idag, de tror att det här kittet måste jag ha. Och det kan störa mig lite. Att löpning blir så, blir som stoppat i fack. Men löpning är inte det. Löpning är bara freedom. Så, och jag tycker det är... Jag gillar att det är fack på något sätt. Så det är nog mycket det som är.
Mm.
Det kanske var ett kastsvar på din fråga. Men lite så känner jag att det blir något som jag inte känner igen i det jag håller på med. Och jag har ju ändå sprungit mycket och gillar det på något vis. Och så ser jag att det blir så mycket... Det blir bara Göteborgsvarvet. Och Göteborgsvarvet är skitbra. Det får in massa pengar till barnidrotten i Göteborg. Så, men det är också något helt annat. Och jag ser att det börjar försvinna mer och mer och mer. I alla grejer. Och alla lopp och sådär. Och så är det bra att det finns. Så jag står någonstans mitt. Jag bara lyfter den frågan. Liksom, lite vad jag känner inför det. Så det är den här enkelheten som jag hela tiden har kommit tillbaka till. Att det är så tillgängligt. Du kan gå bara rätt ut genom dörren och upptäcka hela världen. Det är som bara en klockren dörr, inte hjärtat på något vis.
Och det kan inte vara så att det är en väg ändå. Eller ja, det är ju det vi har pratat om egentligen. Att det är en väg.
Du börjar
man
där.
Börjar så, där absolut. Man tycker det är kul med nya dojer.
Ja, det kan ju faktiskt det vara en piska för vissa människor, ja. Att man köper den där dyra klockan och de där dyra skorna och så att man vet att man ska fortsätta, för annars har man gjort investeringen förgäves, istället för att låta det löpa själen som drar först.
Och jag förstår precis det. Vi hade en friluftslärare när vi gick på skolan, sa att det finns tre typer av friluftsmänniskor. De första är de som köper och lever friluftsliv genom alla grejer. Nummer två, de som har alla grejer där ute. Och nummer tre, de som skiter vilka grejer de har. Och jag tror det är svårt att bara komma till trean direkt så. Men jag tänker ju mer, när jag bodde ute för att jag ville med mitt huvud. Men ganska fort så insåg jag att det jag gör får konsekvenser. Alltså för miljö och samhälle. Så där. Och det är lite det jag ser med detta, att allting, det ska bara bli så mycket. Och det är någon som får betala priset för det. Våra sätt att leva har funkat ganska bra fram tills nu. Och det är mycket bra. Men nu så är det ju... Det går inte bara att ösa på allt. Men jag fattar hur många löpdojor som bara görs och produceras och slängs varje år. Det är ju helt sjukt. All gömma plast, varför? Det behövs ju inte. Och så på ett sätt så kan jag förstå det, och det är inte dåligt. Det får folk att komma ut och känna sig snygga och så. Det är inte dåligt, men ibland så tror jag det kan vara vettigt att tänka på det i alla fall. Köp bra grejer och använd dem tills de är slut. Du behöver inte ha en vårkollektion höst, vinter och sommar.
Och när de är slut så går det faktiskt att ta med dem till... Jag har ju sprungit Comrades i Sydafrika. Och jag stod första året på startlinjen med en man som hade ett par helt trasiga jeansshorts och plastsandaler som han skulle springa 9 mil på asfalt med. Och jag hade bara tagit med mig bra skor som jag skulle skänka. Jag fattade ju inte att mina utnötta dojer faktiskt också hade varit guld värt för de här. Så att, året efter så tror jag hade 8 par skor med mig som var blankslitna, och de är ändå bättre än ingenting. Så att det finns faktiskt en stor del i världen som kan ta del av våra använda prylar.
Ja, varit jättekul.
Fruktansvärt bra. Vi är väldigt ödmjuka, i varje fall jag.
Ser du.
Ja, tack så jättemycket.
Tackar.
Tack.
Tack.
Finns det tankar kring ledarskap och coachning som ni mot förmodan tycker att vi missade? Diskutera jättegärna i sociala medier, hashtag Löparsnack. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg, och han var också ljudtekniker i det här avsnittet. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.